Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ännu ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. William Eriksson heter jag och jag är inte heller den här veckan på plats i studion, utan jag befinner mig fortfarande här i mellersta Europa och gottar mig. Hur är läget med dig, Stefan Wahlberg, som sitter hemma i det svinkalla Stockholm?
Jo, det är just svinkallt, men det är för övrigt ganska bra faktiskt i den här antågande vårvärme, hör jag på att säga. Det vore ju ljuga, för just nu är det minusgrader, men i varje fall till sin årstid så ser vi fram emot att det blir ljusare, och det blir det faktiskt varje dag. Men du som befinner dig nere i den mer centrala delen av Europa har ju naturligtvis ett försteg när det gäller vårens ankomst. Intressant, Ville.
Jo, verkligen. Nu ska man inte förhärliga liksom inmundigande av alkohol och sådär, men jag gick faktiskt uteserveringspremiär i lördag, så satt ute och drack några bärs. Det var väldigt trevligt, måste jag säga. Och så bra är väl inte vädret hemma åtminstone?
Det skulle jag inte våga påstå, nej. Dessutom så finns det alkoholfri bärs, så att även om du hade sagt att du drack bärs så hade det inte nödvändigtvis varit ett förhärligande av alkohol, vill jag nog anse.
Nej, men det här har vi pratat om tidigare. Du har ju själv varit med om det här, att när man nämner vin eller öl eller annat, så är det de flestas första tanke att det inte rör sig om alkoholfria drycker utan snarare alkoholhaltiga drycker.
Exakt, om man säger att man korkar upp en flaska bubbel, så är det oftast inte alkoholfritt.
Men det kan ju vara pommack.
Det kan ju vara pommack, det kan vara även champis eller någonting annat som är alkoholfritt av mer vinliknande karaktär.
Ja, så kan det vara. Ja, du, från champis till El Salvador så är steget ganska långt. Men i den här podden så är det inte mer än ett litet myrsteg. Där är det ju så att den här mycket omtalade, karismatiska, har han beskrivit som, presidenten Nayib Bukele har blivit omvald till ny president. För krossande majoritet har jag läst mig till att han blev omvald med. Men det är inte det som är intressant i det här fallet, utan det intressanta är ju hans, vad ska man säga, gärning som president och det här valmanifestet som han så att säga har gått till val på. Och det har ju varit att krossa gängkriminaliteten med ganska brutala metoder, får man väl säga. Han har ju låst in i stort sett varenda person som överhuvudtaget har andats gängkriminalitet eller varit nära anhörig till någon som eventuellt kan misstänkas vara inblandad i någon form av kriminalitet. Och det här tycks ju vara en succé, Stefan.
Ja, jag vill säga, det är inga jämförelser mellan El Salvador och Sverige i övrigt, men som princip betraktat så kan man inte undgå liksom reagera på att en sån enastående stor valseger baserar sig på ett sånt enastående hårt, ska vi kalla det för, hårdhandskar mot gängkriminaliteten. Jag tycker jag känner igen det där rätt väl, och då infinner sig givetvis den principiellt intressanta frågan: till vilket pris? Och även om han nu då har fått 77 000 gärnings, eller rättare sagt gäng, så kallade misstänkta gängmedlemmar, ska vi säga, bakom lås och bom, så finns det nu då en ganska stark uppfattning hos bland annat människorättsorganisationer att inte bara de 6 000 som faktiskt har släppts utav de här 77 000 i efterhand som har visat sig vara oskyldiga borde släppas, utan åtminstone 14 000 ytterligare oskyldiga som sitter kvar då i fängelse, som enligt de här människorättsorganisationerna inte alls har någon övertygande bevisning kring sig för att kunna hållas i finkan, va? Eller i häkte ens. Och ja, jag läste i Dagens Nyheter, deras korrespondent där nere, Henrik Brandau Jönsson heter han väl. Han hade ju intervjuat folk där, och de tyckte väl att, ja, det där med rättssäkerhet var inte så viktigt, tyckte alla, utan när man pratar om oskyldiga i fängelse, så var det någon här som man hade intervjuat som sa att ja, jag ska säga att det är ingen av de 30 killarna som greps här i vårt kvarter i varje fall utan skuld. Va? Och det där är liksom den fara som vi kan se ibland, att en stigmatisering som sker för att man umgås i en viss krets eller kommer från ett visst område eller tillhör en viss familj eller vad det nu må vara, är guilt by association skapande, och det där är lite farligt naturligtvis. Så, ja.
Men om vi nu, låt säga att vi befinner oss absolut inte i ett liknande läge i Sverige, men åtminstone i ett läge där väldigt många känner att vi nu måste komma till bukt med den här grova kriminaliteten. Vi pratade förra veckan om den här ungdomsbarometern, och kriminalpolitiska frågor är högt prioriterade bland våra ungdomar. Det har ju sedan länge tillbaka varit den högst prioriterade valfrågan för många. Kommer man inte i ett läge då där man kanske får börja acceptera mer av den här typen av metoder? Liksom, om vi alla bara förlikas med att säga, ja, jag kanske kommer bli lagförd eller misstänkt för ett brott som jag inte har begått, men jag får liksom gilla läget. Om vi ska komma åt den grova organiserade brottsligheten, då måste vi sänka beviskraven och vi måste tumma lite på rättssäkerheten, men i stora hela så kommer det gynna oss alla.
Ja, det är den diskussion vi har haft så många gånger, inte minst i den här podden, och som just nu pågår i någon form utav så kallad allmän debatt. Hur långt kan man gå? Jag tror inte att någon egentligen är beredd att sänka beviskraven eller sänka rättssäkerhetskraven. Däremot så är det ju intressant när du säger att vi ska sänka tröskeln för, ja, möjligtvis det så kallade samhällskontraktet, att man möjligtvis skulle kunna tänka sig att under en period få finna sig i att ha något lägre grad av tröskel när det gäller att acceptera att kanske frihetsberövas under en kortare period, men sen naturligtvis bli frisläppt om man inte har gjort något dumt och det inte finns något bevis emot den. Och det är den diskussionen som i förlängningen landar i det här som vi också har pratat om när det gäller till exempel visitationszoner, där man då kan diskutera hur lång period ska det här, om vi nu behöver överhuvudtaget, så kommer nästa fråga. Det kanske är rimligt och fullt skäligt att säga att direkt efter ett mycket allvarligt upplopp i en stadsdel så kan det inom de närmaste timmarna införas någon form av visitationszon, va? Kanske till och med upp till något dygn om det är fortsatta oroligheter, så att man ska kunna komma till bukt med problem och stävja brottslighet och sådär. Där blir det ju intressant, och har man då drabbats av sådana enorma problem som El Salvador har gjort, och har man då fått sådana enorma effekter som presidenten Bukele här då kan presentera, så är det klart att det är lätt för befolkningen att inte bara tycka att nu börjar vi få ordning och reda och lugn och ro här i landet, utan att det också då, ja, får tummas lite på både rättssäkerhet och beviskrav och så. Och där tror jag inte riktigt att rättsstaten ska landa i såna här diskussioner faktiskt, utan man får nog titta snarare på den andra sidan, den andra delen av det här, det vill säga samhällskontraktets tröskelvärde, om jag uttrycker mig så.
Men alltså, det är ju uppenbart att man i Sverige kan gå till val på och även vinna val med att säga, genom att säga att man ska, så att säga, ta i med hård hårdhandskarna mot den grova organiserade brottsligheten och skärpa straff och så vidare. Det gjorde väl i stort sett alla partier under den förra valrörelsen. Och vi ser ju ett omfattande liksom, paket här nu som läggs fram från Tidöpartierna när det gäller olika delar av den kriminalpolitiska lagstiftningen. Tror du att man skulle kunna vinna ett val i Sverige på att gå den här vägen som El Salvador har gjort? Genom att bara säga att nu jäklar kommer vi ta i med hårdhandskarna här och varenda människa som överhuvudtaget har någon koppling till en gängkriminell person ska låsas in. Eller skulle Sverige slå bak ut?
Nej, jag tror inte man skulle slå bak ut, och det ligger ganska, jag ska säga, inte nära till hands att säga att åtminstone det finns en parallell till vad som sker i Sverige. Men det ligger ju, det som sker i Sverige och de repressiva lagförslag och för den delen lagar som har drivits igenom ligger ju fortfarande i andra änden, det vill säga inte i sänkta beviskrav och sänkt rättssäkerhet, utan snarare i den här då som jag kallar för tröskelvärdet för samhällskontraktet med visitationszoner och förbudszoner där människor inte ska få vistas. Och därutöver så pratas det då om skärpta straff, men det får ju aldrig stå i någon motsatsposition till sänkta beviskrav eller sänkt rättssäkerhet. Det är liksom en annan fråga. Det finns få saker inom straffrätten i varje fall som är så politiskt betingade som just straffskalorna, och det är ju en politisk fråga. Ingen kan säga att det är rätt eller fel. Man kan säga att jag inte håller med eller att jag håller med om att vi borde ha högre eller lägre straff, men om man ska ha 18 år som maxstraff för ett visst brott eller livstid och så vidare, det är till syvende och sist en politisk fråga, och det har man ju då ganska brett gått till val på i Sverige, att de höjer straffen oavsett vilket block, om det nu finns sådana kvar i Sverige, eller parti det handlar om. Det vet vi. Men det är inte ett likhetstecken med att man vill sänka beviskraven. Det är ju jätteviktigt att framhålla det, att syftet med de här lagskärpningarna är ju inte att fler människor ska sitta bakom lås och bom till följd av sänkta beviskrav, utan snarare till följd av hårdare straff.
All right, vi släpper den här något filosofiska diskussionen och rör oss vidare i veckans nyhetshändelser. För det är ju så att inom kort så kommer det att väckas åtal, om det inte redan är gjorts, rörande ett mord som skedde tidigt i september förra året. Den här gärningen, det var alltså ett mord på en närstående till en av de här i media så kallade gängtopparna som har varit en del av det här gängkriget, om man nu får kalla det så. Det kanske är lite olämpligt att säga de här tiderna som vi lever i nu, men som har varit mycket uppmärksammad. Och då är det så att Svenska Dagbladet har i veckan skrivit att snart kommer den hemligstämplade utredningen om det här mordet att släppas, och då är oron stor för att hämndaktioner ska kunna ske när misstänktas namn snart blir allmän handling. Och det här är ju någonting som ligger oss varmt om hjärtat, Stefan. Vi pratar ju ofta på redaktionen och i andra sammanhang om det här med offentlighetsprincipen, handlingar som man som journalist vill ta del av, som man ofta får ta del av, och så finns det ju sådana som man inte får ta del av. Vi pratade i somras om den här så kallade knarklistan på personer i Sundsvall som påstods ha köpt knark av någon försäljare där uppe som kom att då, citat, läcka i en förundersökning och sedan hamnade i media, där man då skrev att det finns restaurangägare och det finns journalister och det finns etc. som har köpt knark. Den stora frågan är ju här, är det lämpligt eller olämpligt att de här förundersökningarna i den här typen av mål är offentlig allmän handling? Vad tycker du?
Alltså, uppgifterna behövs för att kunna lagföra en person och för att kunna ge personen en rättvis rättegång, så i offentligheten enda vägen vi kan gå. Allt annat förskräcker. Och då är det ju så, en förundersökning per definition är ju för sig allmän redan så att säga, när den bedrivs, men i praktiken så är de enligt offentlighetssekretesslagen då omfattade av för bland annat förundersökningssekretessen. Men när åtal väcks, står det då uttryckligen i offentlighetssekretesslagen, så blir då den del av förundersökningen som åberopas utav åklagaren enligt huvudregeln offentlig. Och där finns det uppgifter som då behövs för att kunna ställa den tilltalade till svars och för att kunna pröva det som förundersökningen har kommit fram till, så måste då försvaret och domstolen naturligtvis få del av det, och där ingår ibland personuppgifter och så, som inte innebär att de här personerna överhuvudtaget behöver vara inblandade i brottsligheten. Det kan vara vittnen eller andra som på ett eller annat sätt är intressanta för förundersökningen eller bara råkat befinna sig på platsen vid tillfället, höll på att säga. Så att då och tas det dessutom in i bevisningen under själva huvudförhandlingen, så kommer det att förbli offentligt. Och jag tror inte vi kan gå någon annan väg. Jag förstår folk som har invändningar emot det här på en praktisk nivå, därför att det skapar naturligtvis hotbilder och det offentliggör sånt som många människor kan tycka är obehagligt i vilket brottmål som helst. Och jag vet att det är många människor som vittnar både under en förundersökning, men sen kallas som vittne till domstolen, som inte hade en aning om att deras uppgifter och identitet blir offentliga i samband med det. Det dyker upp med jämna mellanrum. Så att svaret på frågan är att det går inte att hålla det här hemligt om det är någon uppgift som är nödvändig för att kunna ha en anständig rättegång i båda riktningarna. Dels för att kunna lagföra en skyldig person och dels för att kunna skapa ett rimligt försvar. Allt som går i en annan riktning är en inskränkning av den grundlagsfästa uppmaningen till att förhandling vid domstol ska vara offentligt, som det står där.
Samtidigt har vi ju sett på senare tid en radda exempel där så inte har varit fallet. Jag tänker på processen mot de här två spionbröderna till exempel, där väldigt liten del av förundersökningen var offentlig, en väldigt liten del av tingsrättens dom blev offentlig i slutändan. Då hävdar man ju att det kan föreligga risk för Sveriges säkerhet och så vidare om de här uppgifterna kommer ut. Men jag menar, det är ju inte omöjligt för en domstol att döma i ett mål där förundersökningen och delar av huvudförhandlingen senare har skett bakom stängda dörrar, så att säga.
Det finns ju de möjligheterna, men det ställer också mycket, mycket höga krav på, som du själv sa, hot mot rikets säkerhet, att man kan hemlighålla sådana saker. Dessutom är det så att en tilltalads identitet inte kan hållas hemlig, och det har ju i grund och botten att göra med rättsstatliga principer som att man inte i hemlighet ska kunna döma folk till fängelse och utan att det ska finnas en möjlighet att se vad som händer med människor, eftersom vi vet att i diktaturer så är det tyvärr så att människor bara försvinner spårlöst och sen dyker de upp döda i fängelse några år senare. Så att det finns liksom den typen av grundläggande principer som ligger bakom offentlighet här. Men visst, vissa delar kan hållas hemliga och även bakom lyckta dörrar i domstol. Men hela lagen är uppbyggd på det sättet, och även grundlagen är uppbyggd på det sättet, att detta ska vara yttersta undantagsfall när det gäller i synnerhet rättegångar, va?
Men om man då säger att i det här fallet som vi pratar om nu, det här påstådda gängmordet, att det då skulle kunna finnas en risk för hämnaktioner när de här uppgifterna kommer ut, så kan man säga att parallellt med det här så pågår också ett antal intressanta rättsprocesser när det handlar om företag med utgivningsbevis möjligheter att få ta del av exempelvis förundersökningar från olika domstolar. I slutet av januari så nekades ett ganska känt sådant företag med utgivningsbevis att ta del av samtliga förundersökningar från en tingsrätt. Uppgifterna skulle nämligen då tillföras en databas för så kallade bakgrundskontroller utan journalistiskt ändamål. Det här företaget har liksom flera grenar i sin verksamhet, och en av de verksamhetsgrenarna är att tillhandahålla register och bakgrundskontroller. Och då sa tingsrätten att nej, behandlingen har förvisso stöd i nationell rätt, men det strider mot EU-rättens krav på en sammanjämkning mellan yttrandefrihet, handlingsoffentlighet och skyddet för personuppgifter. Och det här är ju liksom en annan del av den här frågan. Det blir ju också lite extra knepigt, för frågan är ju här, finns det för tingsrätternas räkning så att säga möjlighet att begränsa ett företag med utgivningsbevis från att ta del av allmän handling som domstolen har gjort här?
Det vet vi inte, därför att det här är ju faktiskt inte prövat ännu, men jag har själv läst inlagan därifrån Malmö tingsrätt, och vi lagmannen vid Malmö tingsrätt som skrev den där, om jag inte minns fel, var det inte så?
Jo.
Och det är goda argument, det kan man säga. Det är högst goda argument, och frågan är om svensk lagstiftning faktiskt, alltså det som i de här inlagorna uttrycks som nationell rätt, om den verkligen är i överensstämmelse med då EU-rätten, vilket den ju måste vara som bekant. Och det pekar man på redan i den SOU, alltså i den utredning som låg till grund för de här nationella lagarna, att det kunde finnas tveksamheter kring det. Och i grund och botten, så för att släppa lite grann i liksom den här teoretiska juridiken, så är det så att frågan är om vi vill att man ska kunna bygga upp privata kriminalregister med kompletta förundersökningar som för all framtid ska ligga tillgängliga där för alla som är beredda att betala för det. Det är en intressant fråga. Även om det är offentliga handlingar, så är det inte per automatik så att allt som är offentligt varken ska, bör eller framförallt får publiceras. Även om man har ett utgivningsbevis, så omfattas det utav då, om inte annat, yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningens bestämmelser om att det här med förtal och sådär inte får överskridas.
Men får jag bara fråga, vad är det som ger tingsrätten rätt här att säga begränsa det här företagets möjligheter att ta del av de här handlingarna? Skulle det sett annorlunda ut om jag i egenskap av privatperson vände mig till tingsrätten och sa jag vill ha ut samtliga förundersökningar från er tingsrätt?
Alltså rent generellt kan man ju säga så här, att det finns ju en... Ja, alltså det här handlar egentligen i grunden om två saker. För att inte komplicera allt för mycket, så kan man ju säga så här att det är lite skillnad på rätten att få ta del av allmänna handlingar, det vill säga offentliga handlingar i det här sammanhanget, eller att få kopior utav allmänna handlingar, det vill säga offentliga handlingar i det här sammanhanget. Och frågan är då vilken skillnad man ska göra på det här, därför att i praktiken är det nämligen så att om du har rätt att ta del, eller rättare sagt alltså utfår den allmänna handlingen och på myndigheten ta del utav den, då har du faktiskt rätt att på plats så att säga kopiera eller filma av, fotografera den handling som finns där. Möjligheten att lämna ut då kopior av allmänna handlingar är något mer begränsad, eller inte möjligheten utan möjligheten att vägra det, än att en som begär att få ta del av allmänna handlingar. Och exakt vad och var det här kommer att landa, jag tror ingen kan svara på det. Jag tror att i den ena vågskålen ska den här risken ligga som vi pratade om alldeles nyss, att vill vi ha en komplett databas av förundersökningar som aldrig gallras i privat ägo, och i den andra änden så ligger naturligtvis det som jag pratar så mycket om, insynen i allmän verksamhet, och inte minst när det gäller då till exempel förundersökningar och det som sker i våra domstolar och vikten av att det kan granskas. Så det får ju inte under några som helst omständigheter bli någon liksom vana att hemligstämpla material med hänvisning till att det kan komma att behandla sin databas som möjligtvis är i strid med EU-rätten. För det är ungefär där vi befinner oss nu.
Men min fråga blir då, är det inte upp till lagstiftarna i så fall att sätta ner foten och säga att vi tillåter inte att privata företag bedriver vad vi menar är att likställa med belastningsregister som aldrig gallras? Är det en domstols uppgift att säga nej?
Alltså egentligen så har du ju... Egentligen har du ju rätt. Man skulle kunna tycka så här, att lagstiftaren kunde sätta ner foten och förbjuda den här typen av databaser i sig, och inte utlämnandet av handlingarna som kan läggas till grund för en sån här databas. Det är ju precis det du egentligen efterlyste när du säger att lagstiftaren borde sätta ner, eller kunde sätta ner foten i så fall. För det är ju en stor skillnad på det. Men de gångerna som frågan har väckts under årens gång med att företag med utgivningsbevis inte på så att säga lättvindiga grunder ska kunna bygga upp de här databaserna, så har argumentet med tryck- och yttrandefrihet och offentlighet ansetts väga tyngre, och inte minst medieföreträdare har ställt sig bakom det här, därför att det är för media och för medias ärliga och uppriktiga uppdrag är viktigt att kunna ha sån här insyn. Och då kommer nästa fråga, är då databashantering av domar eller förundersökningar som inte är journalistiskt kommenterade eller skrivna eller sammanfattade att betrakta som journalistisk verksamhet? Ja, det är så att utgivningsbevis, som då är grunden för det grundlagsskydd som ges i de här sammanhangen enligt YGL och TF, så här långt så fungerar det med ett utgivningsbevis även där, eller man kan få det. Det kräver alltså sannolikt en grundlagsändring för att man ska kunna upphäva i den änden. Men din fråga är väldigt, väldigt relevant, nämligen man kunde då förskona domstolen från att behöva göra den här bedömningen om lagstiftaren hade sagt att ja visst, de får plocka ut vad de vill, men de får inte lägga in det i vilken databas de vill. Om det nu är den vägen man vill gå, så vore det sannolikt mest effektiva sättet. Sen är det en fråga om vad man tycker, och det får man tycka vad man vill om.
Ja, alltså jag tror att det finns rätt många idag som tycker att det är, speciellt arbetsgivare som tycker att det är ett väldigt bekvämt sätt att man kan vända sig till ett privat företag, betala för sig, och sen så får man en sån här bakgrundskontroll på en person som man vill anställa. Jag tror att även om många så att säga integritetsvurmare dit du och jag ibland kanske sällar oss tycker att det kan vara problematiskt, så är min upplevelse att de flesta skulle ändå gärna använda sig av den här typen av tjänst om möjligheten fanns, om man hade råd att betala för den. Så jag tror inte att det finns någon stark opinion för att de här företagen inte ska få samla in den här informationen.
Det finns ingen stark opinion om man sitter på den sidan. Om det däremot själv förekommer i databasen, och då behöver man inte tänka på grovt kriminella, utan det kan ju räcka med människor som i ungdomligt oförstånd har gjort någonting någon gång som man kanske inte ska behöva bära med sig resten av livet. Bara för att ta den sidan utav saken också. Det finns ju paralleller i det du säger till diskussionerna kring ett system där man till exempel offentligt ska hänga ut de som är dömda för pedofili, sexualbrott mot barn i ett visst område. Det här finns ju i USA bland annat, att man menar att föräldrar har rätt att veta om man bor granne med en pedofil som tidigare har våldfört sig på ett barn till exempel. Och då, det väcker ju många frågor i alla riktningar. Det kanske jag också skulle vilja om jag hade ett barn som lekte här ute i sandlådan och veta vem är det som bor här i trakten för att och som stryker runt lekplatsen eller vad det nu må vara. Samtidigt så är det frågan om man ska stigmatisera människor för all framtid när de, även om de är dömda för hemska brott, om det ska hängas ut till någon allmänt beskådande. De två principerna så här står emot varandra där, och det är ju samma sak med det. Man får tycka vad man vill, men det bör i varje fall kunna diskuteras utifrån båda perspektiven och vilka skador det kan leda till i båda ändarna. Sen får man tycka vad man vill.
I veckan inkom också en mycket intressant, tycker jag åtminstone, inlaga från några försvarare till Högsta domstolen. Det gäller ett överklagande av en hovrättsdom där en ung man dömdes till ett långt fängelsestraff, 16 års fängelse, för en sprängning som skedde utanför Helsingborg i slutet av 2022, om jag inte minns datumet helt fel. Den här inlagan då som man har lämnat in, den innehåller bland annat ett expertutlåtande från en turkisk forensiker som påstår att han är anställd vid den turkiska antiterrorgrenen eller någonting sånt i Istanbul, och att han ibland även arbetar som sakkunnig för det turkiska justitiedepartementet. Hans bedömning av den här forensiska bevisningen som finns i målet, som mestadels består av bilder från olika övervakningskameror både utanför det här huset där bomben detonerade, men även från en arrestlokal där den här 16-åringen befann sig efter att han hade gripits. Det ställer liksom hovrätten och tingsrättens bedömning lite på ända, för han menar att tvärtom mot vad åklagaren har påstått så kan man av de här bilderna utläsa att det inte är den här unga dömda mannen som har begått brottet. Det här är ovanligt, Stefan, att det bara helt plötsligt dyker upp ett rättsutlåtande från en expert som arbetar i ett helt annat land än i Sverige. Och den stora frågan blir väl, tror du att Högsta domstolen kommer att se på det här utlåtandet på något annat sätt för att det kommer från Turkiet jämfört med om försvaret hade beställt ett sånt här utlåtande från en välkänd svensk expert som ofta framträder i svenska domstolar?
Det beror på hur väl man kan så att säga bakgrundskontrollera och faktiskt belägga att den här experten är expert och på vilken nivå han är expert och vad han har gjort tidigare och så vidare. Då tror jag inte nationaliteten i sig har någon större påverkan. Sen kan man då diskutera, vad är det egentligen han är expert på? Nu har jag egentligen bara läst din artikel om det här som du skrev i Dagens Juridik.
Inte så bara.
Nej, det är inte så bara, det är tvärtom, den är ju förtjänstfullt skriven, men man skulle ju då kunna tro att det handlar om en expertkunskap som hade med väldigt komplicerade tekniska IT-forensiska frågor att göra, för att prata om till exempel positionering av mobiltelefoner och tillförlitligheten i digitala signaler och sådär. Men så vitt jag förstår så handlar det här mer om att han vid en då ingående granskning av de här bilderna kan konstatera att personens vikt inte överensstämmer med den här dömda personens, då, alltså personen på bildernas vikt inte överensstämmer med den dömda personen, och lite annat sånt här som egentligen är någonting som, det är klart du kan vara expert på och granska och bedöma bilder, det ifrågasätter jag inte att man kan vara, men det är ju någonting som så att säga försvaret själv skulle kunna åberopa till styrkan av sina påståenden och låta rätten bedöma, utan att det ska så att säga finnas en expert som säger, här ser vi att han går lite mer inåtgående med fötterna som det är i det här fallet än den personen som finns på filmen och så vidare. Det är liksom inte en teknisk kunskap som han är expert på, utan han åberopar sig i sin egenskap av att vara expert på att så att säga bedöma bilders överensstämmelse med bilder på en annan person. Och det blir lite annorlunda. I någon mening så rimmar det här lite grann med de här så kallade brukaranalyserna som har dykt upp allt mer i senare åren i bevishögen från åklagarsidan när det gäller då IT-forensisk bevisning. Det vill säga att bevisvärderingen sammantaget har egentligen gjorts av polisen, i det här fallet pratar vi då svensk polis naturligtvis, i en brukaranalys, och då slipper då så att säga domstolen göra den här bevisvärderingen, och det kan man alltså, tycker jag, ifrågasätta om det ens är lämpligt att så sker. Det vill säga, vi har ett visst kriminellt agerande som bevisligen har sitt ursprung i en viss mobiltelefon. Men det säger ju ingenting om vem som höll i mobiltelefonen när den här narkotikaffären till exempel gjordes upp, eller när man hotade någon till exempel. Men om det i det meddelandet som det då är fråga om samtidigt kan, låt säga, ska hitta på sig, att det framgår där att personen som skriver kanske till och med skriver, men jag har ju 39 i skostorlek, och så visar det sig att den misstänkta har 39 i skostorlek, ja då läggs det till då i den här brukaranalysen och säger att då ökar sannolikheten för att personen som har suttit bakom mobiltelefonen när det här meddelandet skickades faktiskt är den åtalade, eftersom han har 39 i skostorlek. Och på det här sättet kan man då fortsätta i ganska långa kedjor som de här brukaranalyserna ibland innehåller, med till exempel även positionering, och så kan du lägga till sånt som faktiskt de facto ökar trovärdigheten och tillförlitligheten och sannolikheten rejält, att telefonen vid tillfället befann sig på ett visst ställe där kanske i bästa fall den misstänkte blir fotograferad av en fartkamera. Då kommer vi väldigt nära. Men frågan är det polisens sak att under förundersökningen göra den här bevisvärderingen? Ja, det kanske det är, för att åklagaren ska kunna ta ställning till om personen i fråga ska åtalas. Men ska bevisvärderingen i sig sen i sin form av brukaranalys läggas till grund för domstolens bevisvärdering? Det är väl snarare så att domstolen får göra den här matematiska ihopläggningen själv, därför att pröva de eventuella felkällor som finns där i den här, vad man kallar för ekvationen då. Och det får ju försvaret naturligtvis på sedvanligt sätt ifrågasätta. Och för att återgå till det här fallet så kan man ju då ställa sig frågan om inte domstolen på samma sätt här borde då ges möjlighet att göra samma typ av iakttagelse som den här experten då säger sig ha kunnat göra när det gäller överensstämmelse i då det här bildmaterialet som utgör bevisning med då den tilltalade och numera i hovrätten dömda och fällda personen.
Ja, alltså nu hävdar ju försvaret här i den här inlagen att hovrätten självständigt och då enligt dem utan vetenskaplig grund har identifierat gärningsmannen som har placerat den här sprängladdningen, och de hänvisar då försvaret i det här överklagandet till att hovrätten då, till skillnad från den här experten som nu har kommit med sitt utlåtande, saknar adekvata expertkunskaper inom ämnet forensisk bildanalys som den här personen då påstår sig ha expertkunskaper inom. Så här menar ju försvaret tvärtom att hovrätten har gjort den här typen av bedömning som du hänvisar till, men att de har gjort en felaktig bedömning och då inte tittat på samma referenspunkter i bilderna, det vill säga bilar som har stått parkerade och hur höga de är i förhållande till den här påstådda gärningspersonen, vilket då den här turkiska experten har gjort. Så de hävdar ju att hovrätten har gjort det väldigt enkelt för sig och bara utgått från bilderna i sig och inte gjort någon närmare granskning av bilderna, utan lite för snabbt bara slagit fast att så här, ja, det är som åklagaren har påstått.
Så kan det. Jag har absolut ingen åsikt om fallet som sådant, eller vare sig om försvarets eventuella invändningar eller hovrättens bedömningar här. Jag bara konstaterar att det här är en bevisfråga ytterst. Det är ju inte en rättsfråga, utan det är en bevisfråga, och i den mån HD ska ta upp det här, så ska det nog, ja, då ska det nog krävas att hovrättens bedömning är, för att prata vanligt språk, ganska slafsig och verkligen saknar relevans vid en närmare betraktelse. Och då kommer naturligtvis nästa fråga: är den här personen, experten, är han då expert på detta, och är han bättre på det här än vad hovrätten är? Det kanske han är, jag har ingen aning. Vi har fri bevisprövning i svensk rätt, och frågan är om inte han med sitt expertutlåtande borde kommit in redan, jag får säga helst i tingsrätten, men åtminstone i samband med att målet prövades av hovrätten. Och varför det inte har skett, det har jag ingen aning om, men det väcker de här frågorna naturligtvis, att om det är så som experten påstår, om det verkligen är så och det går att fastställa med då de metoder som du nämner här med referenspunkter och längder och så vidare, då är det ju en bevisfråga, och kan man slå fast att det är så, då kan man nog på närmast på säga, ja, alltså, jag kan inte riktigt hitta ordet, men med väldigt stor grad av bestämdhet så kan man säga konstatera att det är så, och då är frågan: är han sån expert så att han är utslagsgivande? Det är ju där det här kommer stå och falla med, om HD överhuvudtaget är intresserad av att lämna PT i frågan naturligtvis.
Men låt säga så här då, att för att sätta det lite mer, eller dra det till sin spets lite mer, nu handlar det här om Turkiet, det är ett land som Sverige numera har någon form av relation med den här NATO-ansökan och så vidare. Vad skulle hänt om ett sånt här yttrande kom från en expert i en stat dit Sverige exempelvis inte ens utvisar personer, en stat där man inte kan lita på de rättsvårdande myndigheterna, en stat där Sverige så att säga fördömer rättsprocesser som pågår eller så vidare. Har HD möjlighet att beakta det i sin bedömning av utlåtandet, vart det kommer ifrån?
Jag tror inte att, alltså, än en gång, det är en trovärdighets- och tillförlitlighetsfråga. Om det slås fast att den här mannen, vare sig han kommer från Turkiet, USA, Uganda eller Australien, är fullständigt utslagsgivande expert på det här i någon mening, då spelar det nog ingen roll var han kommer ifrån. Frågan är, har vi inte såna expertis i Sverige? Och om vi inte har det, så kan det naturligtvis finnas anledning att gå utomlands. Men det kan också vara så, det har vi sett i ett antal tidigare case där duktiga försvarsadvokater medvetet har sökt sig till experter utomlands, därför att de då, enkelt uttryckt, inte litar på experterna i Sverige. Om en rättsläkare i Sverige säger på ett visst sätt från Rättsmedicinalverket, så kanske man vill ha ett second opinion som kommer från en rättsläkare som inte känner någon rättsläkare i Sverige, därför att det kanske kan komma i konflikt med yrkesmässig eller personlig lojalitet, vad det nu kan vara. Så där har vi sett att advokater har gått utanför landet, och även i väldigt uppmärksammade fall där man ser att det kan finnas risk för någon form av confirmation bias hos sakkunniga i Sverige, så kan det vara bra att gå till ett land där det här fallet kanske inte har varit så infekterat eller omdebatterat. Så visst finns det anledning att kunna hämta expertkunskap utomlands ifrån, både om den är bättre än den som finns i Sverige, eller det kanske inte ens finns någon expertkunskap om ett visst ämne i Sverige, men även om det då finns anledning att, så att säga, få en second opinion som är neutralt inställd. Och i det här fallet vet jag inte om det kan vara aktuellt, men i vissa fall är det ju faktiskt så. Så att det handlar bara om att fastställa hans egentliga expertkunskaper för att kunna då fastställa bevisvärdet av det han säger, så skulle jag vilja påstå. Men hade det här kommit till hovrätten hade det nog varit betydligt enklare för försvaret, vad tror du? För då hade man kunnat lägga fram det i processen på ett annat sätt än att behöva vänta förvänta sig ett PT från HD. Vad tror du själv om det här, om det hade lagts fram?
Jo, men det tror jag. Då hade det liksom sett sig en helt annan dag. Nu är det ju, som vi alla vet, det här är kanske inte den lättaste grunden att få någonting prövat i Högsta domstolen på. Så jag tror kanske inte att det här kommer vinna framgång. Men jag tycker att det var värt att rapportera om, för det var så pass ovanligt. Och om den här personen är den personen som han utger sig för att vara, så är han ju åtminstone i Turkiet ansedd som en tung expert som är då kopplad till såväl justitiedepartementet som den turkiska antiterrorkammaren i Istanbul. Så att det är väl värt att ja, hänga på det här.
Absolut.
Och se vad som händer.
Dessutom väcker frågor som är, oavsett om man kommer utomlands ifrån eller är svensk åberopad som sakkunnig, så har vi ju tidigare sett diskussioner kring vem är sakkunnig och varför är en viss sakkunnig mer sakkunnig än en annan. Och återigen, vi har sett försvarsadvokater som de senaste 20 åren ska jag säga har börjat ifrågasätta då ofta åklagarens sakkunniga genom att kalla egna sakkunniga. Och då vid ett antal tillfällen har jag läst domar, alltså friande domar, där man från domstolens sida konstaterar att professor Karlsson påstår A medan professor Johansson påstår B. Det finns ingen anledning att fästa någon större tilltro till en av de här två professorerna som har diametrala uppfattningar. Och i ett sånt så att säga, oavgjort spel så ska naturligtvis personen hellre frias än fällas, och så har det blivit friande dom. Så att frågan om sakkunniga och om det finns en objektiv sanning är inte endast existentiell, den är även rättslig i våra domstolar ibland.
Så är det. Du, nu börjar det lacka mot helg när man lyssnar på det här, förhoppningsvis under fredagen. Vad ska du göra i helgen?
Ja du, jag ska ta det faktiskt ganska lugnt, vara ute på mitt landställe och se om, jag trodde att våren skulle kommit lite längre, men jag kan tala om för er att just nu snöar det när jag tittar ut genom fönstret. Vi som brukar prata om väder och vind i början och slutet av våra program, och du som då befinner dig på varmare breddgrader just nu. Men jag ska faktiskt, nej, jag har inga stora festligheter eller middagar eller så inbokade, och så kan det vara ibland. Det är rätt skönt faktiskt att bara få vara i lugn och ro.
Härligt. Själv så ska jag försöka, jag hoppas att det ska vara fortsatt vårigt här, och sen så ska jag bege mig tillbaka mot Sverige så att vi kan podda ögon mot ögon eller öga mot öga nästa vecka. Det blir trevligt, eller hur?
Ja, varför säger man öga mot öga istället för, som du sa, eftersom de flesta människor faktiskt har ögon?
Ja, det finns ju enögda människor också, kanske var så det kom till. Man säger väl öga för öga, tand för tand, Hammurabi-lagarna, det kanske har med det att göra.
Det är bra. Ja. Nej, men då ses vi nästa vecka.
Det gör vi verkligen. Jag säger tack för idag.
Ja, det är bra. Tack själv.
Vi hörs. Hej.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.